Nu hade de alltså en sak till att oroa sig för. Vad som kunde hända Hagrid om någon kom på att han gömde en olaglig drake i sin stuga. Ja, undrar just hur det känns att ha ett fridfullt liv, suckade Ron, då de kväll efter kväll kämpade sig igenom alla de extra läxor de fick. Hermione hade nu börjat göra upp repetitionsscheman för Harry och Ron också, och det höll på att driva dem till vanvett. Sen, vid frukosten flera dagar senare, hade Hedvig med sig ett nytt meddelande till Harry från Hagrid. Han hade bara skrivit 5 ord. Det håller på att kläckas. Ron ville hoppa över lektionen i örtlära och gå raka vägen ner till stugan. Men Hermione ville inte höra talas om det. Hermione, Hermione, hur många gånger i vårt liv kommer vi att få se en drake kläckas? Vi har lektioner. Vi kommer att råka illa ut. Och det är ingenting jämfört med vad Hagrid kommer att göra när någon upptäcker vad han håller på med. Håll klaffen, viskade Harry. Malfoy var bara några steg därifrån och han hade tvärstannat för att lyssna. Hur mycket hade han hört? Harry tyckte inte alls om uttrycket i hans ansikte. Ron och Hermione diskuterade och grälade hela vägen till lektionen i örtlära. Och till sist gick Hermione med på att springa ner till Hagrid tillsammans med de bägge andra under rasten. När klockan ringde från slottet i slutet av lektionen släppte de genast sina spadar alla tre och skyndade sig över området fram till skogsbrynet. Hagrid tog emot dem upphetsad och röd i ansiktet.
Den är nästan ute.
Han föste in dem i stugan. Ägget låg på bordet. Det var djupa sprickor i det. Någonting rörde sig inuti. Det kom ett lustigt pickande ljud från det. Allesammans drog fram sina stolar till bordet och såg på med återhållen andhämtning. Med ens hördes det ett skrapande ljud och ägget sprack isär. Babydraken sprattlade ut på bordet. Den var inte söt precis. Harry tyckte att den såg ut som ett tillknycklat svart paraply. De taggiga vingarna var väldiga i jämförelse med den beniga kolsvarta kroppen. Den hade en lång nos med breda näsborrar, små hornstumpar och utstående gulröda ögon. Den nös. Ett par gnistor flög ut ur nosen på den.
Är han inte vacker?
Mumlade Hagrid. Han sträckte fram en hand för att klappa draken på huvudet. Den nafsade efter hans fingrar och visade spetsiga huggtänder.
Har ni sett? Den lilla raringen känner igen sin mamma,
sa Hagrid. Hagrid, sa Hermione. Exakt hur fort växer norska ryggdrakar? Hagrid skulle just svara då färgen plötsligt försvann ur ansiktet på honom. Han hoppade upp från stolen och sprang fram till fönstret. Vad är det?
Någon tittade in genom springen i gardinerna. Det var en pojke. Han är på väg tillbaka till skolan nu.
Harry störtade till dörren och tittade ut. Inte ens på avstånd kunde man missta sig på vem det var. Malfoy hade sett draken. Någonting i Malfoys lurande, lömska leende under den följande veckan gjorde Harry, Ron och Hermione mycket nervösa. De tillbringade större delen av sin lediga tid i Hagrids mörklagda stuga och försökte tala förnuft med honom.
Låt honom bara gå, sa Harry enträget. Släpp honom fri.
Nej, det kan jag inte, sa Hagrid. Han är för liten. Han skulle dö.
De tittade på draken. Den hade vuxit 3 gånger på längden på bara 1 vecka. Rök ringlade hela tiden ur näsborrarna på den. Hagrid hade inte skött sina skogvaktarsysslor därför att draken höll honom ivrigt sysselsatt. Det låg tomma konjaksflaskor och kycklingfjädrar över hela golvet.
Jag bestämde för att kalla han Norbert, sa Hagrid och såg på draken med fuktiga ögon. Han känner verkligen igen mig. Titta bara, Norbert, 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 vad är mamma?
Han är inte riktigt klok, mumlade Ron i Harrys öra. Hagrid, sa Harry högt. Om bara 14 dagar så kommer Norbert att vara lika lång som hela ditt hus. Malfoy kan gå till Dumbledore vilket ögonblick som helst. Hagrid bet sig i läppen.
Ja, jag vet att han inte kan vara kvar hos mig för alltid. Men jag kan inte bara slänga ut han. Nej, det kan jag inte.
Harry vände sig plötsligt mot Ron. Charlie, sa han. Du håller också på biknäpp, sa Ron. Alltså, jag är Ron. Hallå, Ron, som du kanske minns. Nej, 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 men Charlie, Charlie, din bror Charlie, i Rumänien, som studerar drakar. Vi skulle kunna skicka Norbert till honom. Charlie kan ta hand om honom och sen sätta ut honom i vildmarken igen. Wow, strålande idé, sa Ron. Vad säger du om det, Hagrid?
Och till sist gick Hagrid med på att låta dem skicka en uggla till Charlie och fråga honom. Den följande veckan släpade sig förbi. På onsdagskvällen satt Hermione och Harry ensamma kvar i sällskapsrummet. Långt efter det att alla andra hade gått och lagt sig. Klockan på väggen hade just slagit midnatt när porträtthålet hastigt öppnades. Ron dök upp som ur intet när han drog av sig Harrys osynlighetsmantel. Han hade varit nere vid Hagrids stuga och hjälpt till att mata Norbert som nu åt lådvis med döda råttor. Den bet mig, sa han, och visade om sin hand som var omvirad med en blodig näsduk. Jag kommer inte att kunna hålla en gåspenna på en vecka. Den där draken är det hemskaste djur jag någonsin träffat på, ska ni veta. Men som Hagrid håller på i yramlen skulle man tro att det var en dunig liten gosig kanin. När den bet mig skällde han ut mig för att jag hade skrämt den. Och när jag gick därifrån satt hon och sjöng en vaggsång för den. Det hördes en lätt knackning på det mörka fönstret. Det är Hedvig, sa Harry och skyndade sig att släppa in henne. Hon kommer säkert med Charlies svar. De la huvudena tätt intill varandra alla tre för att läsa meddelandet. Käre Ron, hur mår du? Tack för brevet. Jag tar gärna emot den norska ryggdraken men det blir inte lätt att få hit honom. Jag tror att det bästa vore att skicka över honom med några vänner till mig som ska komma hälsa på mig nästa vecka. Problemet är att ingen får se att de för med sig en olaglig drake. Skulle ni kunna få upp ryggdraken i det högsta tornet vid midnatt på lördag? De kan möta där och föra bort honom medan det fortfarande är mörkt. Skicka mig ett svar så fort som möjligt. Hjärtliga hälsningar, Charlie. De såg på varandra. Vi har osynlighetsmanteln, sa Harry. Det borde inte vara alltför svårt. Jag tror att manteln är stor nog att täcka två av oss plus Norbert. Att de båda andra gick med på det var ett tecken på hur eländig den senaste veckan hade varit. Vad som helst för att bli kvitt Norbert och Malfoy. Men det fanns en hake, visade sig. Morgonen därpå hade Rons bitna hand svullnat till två gånger sin vanliga storlek. Han visste inte om det var riskfritt att gå till Madame Pomfrey. Skulle hon känna igen ett drakbett? Men fram på eftermiddagen hade han inte längre något val. Såret hade fått en otäck skiftning i grönt. Det verkade som om Norberts huggtänder var giftiga. Harry och Hermione rusade upp till sjukhusflygen mot slutet av dagen och fann Ron till sängs i ett eländigt tillstånd.
Det är inte bara min hand, viskade han. Fast den känns som den höll på att trilla av. Malfoy sa till Madame Pomfrey att han ville låna en av mina böcker så att han kunde komma hit och få sig ett gott skratt åt mig. Han hotade hela tiden med att tala om för henne vad det egentligen var som bet mig. Jag har sagt åt henne att det var en hund, men jag tvivlar på att hon tror mig. Jag skulle inte ha slagit till honom på Quidditch-matchen. Det är därför han gör det här.
Harry och Hermione försökte lugna Ron.
Alltsammans kommer att vara över vid midnatt på lördag, sa Hermione.
Men det gjorde inte Ron det minsta lugn. Tvärtom satt han sig käpprakt upp i sängen, alldeles kallsvettig.
Vid midnatt på lördag, sa han med hes röst. Åh nej!
Åh nej, jag kom just ihåg. Charles brev låg i den där boken som Malfoy tog. Han kommer att få reda på att vi ska göra oss av med Norbert.
Harry och Hermione fick inte en chans att svara. Madame Pomfrey kom fram i samma ögonblick och sa åt dem att gå därifrån, för Ron behövde sova. Det är för sent att ändra planen nu, sa Harry till Hermione. Vi hinner inte skicka en ny uggla till Charlie, och det här är kanske vår enda chans att bli av med Norbert. Vi måste ta risken. Och vi har faktiskt osynlighetsmanteln, men det vet Malfoy inte om. De fann vildsvinshunden Fang sittande utanför stugan med ett bandage om svansen när de kom för att berätta det för Hagrid, som öppnade ett fönster för att tala med dem.
Jag vill inte släppa in er, flåsade han. Norbert är inne i ett kinkigt skede, fast det är ingenting jag inte klarar av.
Och när de berättade för honom om Charles brev fylldes hans ögon av tårar, fastän det kunde ha berott på att Norbert just bet honom i benet.
Nej, det är okej. Det enda han fick tag i var min känga. Nej, han leker bara. Han är ju bara en bebis när allt kommer omkring.
Babyn dunkade svansen i väggen så att fönsterrutorna skallrade. Harry och Hermione vandrade tillbaka till slottet med en känsla av att lördagen inte kunde komma fort nog. De skulle ha tyckt synd om Hagrid när det blev dags för honom att ta adjö av Norbert, om de inte varit så oroliga för vad de hade att göra. Det var en mycket mörk, molntäckt natt och de kom lite för sent till Hagrids stuga, för de hade blivit tvungna att vänta på att Peeves skulle flytta sig ur vägen för dem i entréhallen där han spelade tennis mot väggen. Hagrid hade Norbert packad och klar i en jättestor spelår.
Alla har massvis med råttor och lite konjak till resan, sa Hagrid med kvävd röst. Och jag har packat hans nall ifall han kände sig ensam.
Inifrån låren kom rivljud som för Harrys öron led som om nallen fick huvudet avslitet.
Aj. Norbert,
sniftade Hagrid då Harry och Hermione täckte över spjälåren med osynlighetsmanteln och själva klev in under den.
Mamma ska aldrig glömma dig.
Hur de lyckades få spjälåren tillbaka upp till slottet fattade de aldrig. Klockan tickade allt närmare midnatt medan de släpade Norbert upp för marmortrappan i entrén och genom de mörka korridorerna. Upp för en trappa till och så ytterligare en. Inte ens en av Harrys genvägar underlättade arbetet särskilt mycket.
Nästan framme,
flämtade Harry då de kom till korridoren under det högsta tornet. En plötslig rörelse i gången framför dem fick de att nära på tappa låren. Utan att tänka på att de redan var osynliga drog de sig tillbaka in i skuggorna, medan de stirrade på de mörka silhuetterna av två personer som brottades med varandra 3 meter därifrån. Ljuset från en lykta flammade upp. Professor McGonagall, iförd skottsrutig nattrock och hårnät, höll Malfoy i örat.
Straffkommendering, skrek hon, och 20 poängs avdrag för Slytherin. Promenera omkring mitt i natten. Hur vågar du?
Ni förstår inte, professor McGonagall. Harry Potter är på väg hit. Han har en drake.
Vilket förfärligt struntprat. Hur understår du dig att komma med såna lögner? Kom här, jag ska minst tala med professor Snape om dig, Malfoy.
Den branta spiraltrappan upp till toppen på tornet verkade som den lättaste sak i världen efter det. Inte förrän de klev ut i den kalla nattluften kastade de av sig manteln, glada att kunna andas ordentligt igen. Hermione, hon utförde en liten dans.
Malfoy har fått straffkommendering! Jag skulle kunna sjunga!
Gör inte det, avrådde Harry. De väntade, skrockande av skratt över Malfoy, medan Norbert vildsint fäktade omkring i sin spjällår. Efter ungefär 10 minuter kom 4 kvastar nersusande ur mörkret. Charles vänner, det var ett glatt gäng. De visade Harry och Hermione selen som de hade riggat upp så att de kunde ha Norbert hängande mellan sig. Allesammans hjälpte till att spänna fast Norbert säkert i den och sen skakade Harry och Hermione hand med de andra och tackade dem så väldigt mycket. Äntligen var Norbert på väg bort. Längre och längre bort. Ja, och så var han helt borta. De smög sig tillbaka ner för spiraltrappan. Lätta om hjärtat nu när de var befriade från Norbert. Ingen mer drake. Malfoy på straffkommendering. Vad kunde nu förstöra deras lycka? Svaret på den frågan väntade vid foten av trappan. Då de klev in i korridoren dök plötsligt Filchs hotfulla ansikte fram ur mörkret. Det må jag då säga, viskade Harry. Nu sitter vi allt ordentligt i klistret. De hade lämnat kvar osynlighetsmanteln uppe på toppen av tornet. Den förbjudna skogen. Saker och ting kunde inte ha varit värre. Filch tog med dem ner till professor McGonagalls arbetsrum på första våningen, där de satt och väntade utan att säga ett ord till varandra. Hermione darrade. Ursäkter, alibin och vilda påhittade historier jagade runt i huvudet på Harry. Varje ny idé sämre än den föregående. Han förstod inte hur de skulle kunna klara sig ur knipan den här gången. De var inmotade i ett hörn. Hur kunde de ha varit så dumma att de glömde manteln? Det fanns inget skäl i världen som kunde få professor McGonagall att acceptera att de varit uppe ur sina sängar och smugit omkring i skolan mitt i mörkaste natten. Och ännu mindre att de varit uppe i det höga astronomitornet som var förbjudet område utom på lektionerna. Om man så lade till Norbert och osynlighetsmanteln, ja, då kunde de lika gärna börja packa sina väskor med en gång. Hade Harry trott att saker och ting inte kunde ha varit värre? Ja, han hade fel. När professor McGonagall visade sig igen hade hon Neville med sig.
Harry! Utbrast Neville i samma ögonblick han fick syn på de bägge andra. Jag försökte hitta er för att varna er. Jag hörde Malfoy säga att han skulle få tag i er. Han sa att ni hade en drock.
Harry skakade häftigt på huvudet för att få tyst på Neville. Men professor McGonagall hade sett det. Där hon tonade upp sig över dem alla tre verkade troligare att hon skulle spruta elden Norbert.
Jag skulle aldrig ha trott det om någon av er. Mr. Filch säger att ni var uppe i astronomitornet. Klockan är 1 på morgonen. Förklara er.
Det var första gången någonsin som Hermione inte lyckats svara på en lärares fråga. Hon stirrade på sina tofflor, stel som en staty.
Jag tror jag har en god föreställning om vad som för sig gått här, sa professor McGonagall. Man behöver inte vara något geni för att lista ut det. Ni slog i Draco Malfoy någon rövarhistoria om en drake för att få upp honom ur sängen och sätta dit honom. Jag har redan fått fast honom. Ni tycker det är skojigt, antar jag, att långt bort de här hörde historien och också trodde på den.
Harry fångade Nevilles blick och försökte tala om för honom utan ord att det inte var sant. För Neville såg häpen och sårad ut. Stackars klumpige Neville. Harry visste vad det måste ha kostat honom att försöka hitta dem i mörkret för att varna dem.
Jag är oerhört upprörd, sa professor McGonagall. 4 elever upp ur sängen på en enda natt. Jag har aldrig förut hört talas om någonting liknande.
Miss Granger, nu trodde jag att ni hade bättre förstånd. Vad er beträffar, Mr. Potter, trodde jag att Gryffindor betydde mer för er än så. Ni får straffkommendering alla tre.
Ja, ni också, Mr. Longbottom.
Ingenting ger er rätt att vandra omkring i skolan på natten. Särskilt för närvarande. Det är mycket farligt. Och 50 poäng kommer att rosa för Gryffindor.
50.
Harry flämtade till. De skulle förlora ledningen. Ledningen som han hade skaffat dem i den senaste Quidditch-matchen. 50 poäng för var och en, sa professor McGonagall och andades tungt genom sin långa, spetsiga näsa.
Professor, snälla ni. Men ni kan inte.
Tala inte om för mig vad jag kan och inte kan göra, Potter. Marsch, tillbaka säng med nu, allihop. Jag har aldrig skämt så mycket för några Gryffindor-elever som för er. 150 poäng förlorade. Det placerade Gryffindor på sista plats. På en enda natt hade de förstört alla chanser Gryffindor hade haft att vinna elevhemspokalen. Harry tyckte det kändes som om botten hade trillat ur magen på honom. Hur skulle de någonsin kunna reparera det? Harry sov inte på hela natten. Han kunde höra hur Neville snyftade i kudden i flera timmar, verkade så. Harry kunde inte komma på någonting att säga för att trösta honom. Han visste att Neville, precis som han själv, gruvade sig för morgondagen. Vad skulle hända när de övriga i Gryffindor fick veta vad de hade gjort? När Gryffindor-eleverna nästa dag gick förbi de jättelika timglasen som visade elevhemspoängen trodde de först att det hade blivit ett misstag. Hur kunde det plötsligt ha 150 poäng mindre än dagen innan? Och sen började historien sprida sig. Harry Potter, den berömde Harry Potter, deras hjälte från två Quidditch-matcher, hade fått dem att förlora alla de här poängen. Han och ett par andra idiotiska förstaårselever. Från att ha varit en av de populäraste och mest beundrade på skolan blev Harry plötsligt den mest hatade. Till och med Ravenclawarna och Hufflepuffarna vände sig mot honom, för alla hade längtat efter att få se Slytherin förlora elevhemspokalen. Vart Harry än gick pekade folk finger och brydde sig inte om att sänka rösten då de kastade glåpord åt honom. Slytherinnarna å andra sidan applåderade då han gick förbi dem. Visslade och hurrade och skrek.
Tack, tack, tack Potter! Ho-ho! Tack, tack Potter! Det här borde du få betalt för!
Det var bara Ron som stödde honom.
Alla kommer att glömma det här på ett par veckor. Fred och George har förlorat massvis med poäng under hela tiden de varit här. Och folk gillar dem fortfarande.
Ja, men de har aldrig förlorat 150 poäng på en gång, eller hur? Så här är olyckligt.
Nej. Nej, det har de inte, medgav Ron.
Det var lite sent att reparera skadan. Men Harry svor för sig själv på att han från och med nu inte skulle lägga sig i saker som inte angick honom. Han hade fått nog av att smyga omkring och spionera. Han skämde så över sig själv att han gick till Wood och erbjöd sig att gå ur Quidditch-laget.
Gå ur? Sa Wood. Vad skulle det tjäna till? Hur ska vi få tillbaka några poäng om vi inte kan vinna i Quidditch?
Men inte ens Quidditch var roligt längre. De andra i laget ville inte prata med Harry under träningen och om de måste tala om honom så kallade de honom för sökaren. Hermione och Neville led också. De hade inte fullt lika illa som Harry för de var inte lika välkända men ingen ville prata med dem heller. Hermione hade slutat dra uppmärksamheten till sig på lektionerna. Hon höll huvudet nedböjt och arbetade under tystnad. Harry var nästan glad över att det inte var lång tid kvar till examensproven. Allting han måste gå igenom och repetera höll tankarna borta från hans eget elände. Han och Ron och Hermione höll sig för sig själva. Arbetade till sent in på nätterna. Försökte komma ihåg ingredienserna i invecklade trolldrycker. Lära sig trollformler utan till. Memorera årtalen för magiska upptäckter och svartalpuppror. Sen, ungefär en vecka innan examensproven skulle börja, sattes Harrys nya föresats att inte lägga sig i saker som inte angick honom på oväntat prov. När han ensam var på väg tillbaka från biblioteket en eftermiddag så hörde han ljudet av någon som gnällde från ett klassrum längre fram. Då han kom närmare så uppfattade han Quirrels röst.
Nej, nej, inte igen. Snälla.
Det lät som om någon hotade honom. Harry smög närmare.
Ja visst, jag ska. Jag ska,
hörde han Quirrell snyfta. I nästa sekund kom Quirrell utskyndad ur klassrummet medan han rättade till sin turban. Han var blek och såg gråtfärdig ut. Han stegade iväg utom synhåll. Harry trodde inte ens att Quirrell hade lagt märke till honom. Han väntade till Quirrells steg hade försvunnit och kikade sedan in i klassrummet. Det var tomt. Men en dörr stod på glänt i andra änden. Harry var halvvägs framme vid den innan han kom ihåg vad han hade lovat sig själv om att inte lägga sig i. Hur som helst hade han kunnat sätta de 10 vise stenar på att Snape just hade lämnat rummet. Och att döma av vad Harry just hade hört så borde Snape gå med en ny spänst i stegen. Quirrell tycktes till slut ha gett efter. Harry gick tillbaka till biblioteket där Hermione förhörde Ron i astronomi. Harry talade om för dem vad han hade hört. Då har Snape alltså lyckats, sa Ron. Om Quirrell har talat om för honom hur man bryter hans förtrollning mot mörka krafter. Fast Fluffy återstår fortfarande, sa Hermione. Kanske Snape har upptäckt hur man tar sig förbi honom utan att fråga Hagrid, sa Ron och tittade upp på de tusentals böcker som omgav dem. Jag slår vad om att det finns en bok någonstans här inne som talar om för en hur man ska ta sig förbi en jättehund med 3 huvuden. Så, Harry, vad ska vi göra? Äventyrslågan höll på att tändas igen i Rons ögon. Men Hermione svarade innan Harry hann göra det.
Gå till Dumbledore. Det är vad vi borde ha gjort för evigheter sedan. Om vi försöker någonting på egen hand så blir vi säkert utkastade. Men vi har inga bevis, sa Harry. Quirrell är för rädd för att backa upp oss. Snape behöver bara säga att han inte vet hur trollet kom in på allhelgonaftonen och att han inte ens var någonstans i närheten av tredje våningen. Gissa vem de kommer att tro på. Honom eller oss. Det är inte precis någon hemlighet att vi avskyr honom. Dumbledore kommer att tro att vi hittar på det för att få honom avskedad. Filch skulle inte hjälpa oss om det så gällde livet. Han är för god vän med Snape. Och ju fler elever som blir utkastade, desto bättre tycker han. Och glöm inte att vi egentligen inte borde känna till stenen och Fluffy. Det blir massvis med saker att förklara.
Hermione såg övertygad ut, men det gjorde inte Ron.
Om vi bara nosar omkring lite grann.
Nej, sa Harry med eftertryck. Vi har nosat runt så det räcker. Han drog till sig en karta över Jupiter och började plugga in namnen på dess månar. Morgonen därpå vid frukostbordet överlämnades små brev till Harry, Hermione och Neville vid frukostbordet. De hade alla samma innehåll. Er straffkommendering kommer att påbörjas 11 ikväll. Möt Mr. Filch i entréhallen. Professor McGonagall. I uppståndelsen över alla poäng de förlorat hade Harry glömt att de fortfarande hade straffat avtjäna. Han väntade sig halvt om halvt att Hermione skulle klaga över att de gick miste om en hel natts repetitionsläsning på grund av det. Men hon sa inte ett ord. Precis som Harry kände hon att de fick vad de förtjänade. 11 samma kväll sa de adjö till Ron i sällskapsrummet och gick ner till entréhallen tillsammans med Neville. Filch var redan där, och även Malfoy. Harry hade glömt att Malfoy också hade fått straffkommendering. Följ mig, sa Filch, och tände en lykta och ledde ut dem utanför slottet.
Ni tänker nog för innan ni bryter mot skolreglerna igen, skulle jag tro, sa han och sneglade hånfullt på dem. Jo, mensan. Hårt arbete och pina är de bästa läromästarna, om ni vill veta min mening. Ja, det är synd och skam att de let de gamla bestraffningarna dö ut. Som att hänga sig handlederna från taket några dagar. Jag har fortfarande kvar kedjorna på mitt kontor. Håller de väl oljade ifall de skulle behövas någon gång. Jaha, men då går vi då. Och tänk inte på att smita. Det blir bara värre för er om ni gör det. Och så marscherar de iväg över det mörka skolområdet. Neville han snörvlade hela tiden. Harry undrade vad deras bestraffning skulle bestå i. Det måste vara någonting riktigt hemskt. För annars skulle inte Filch vara så förtjust. Månen sken klart, men molnen som jagade över den försänkte dem ideligen i mörker. Framför sig kunde Harry se de upplysta fönstren från Hagrids stuga. Sen hörde de ett rop på avstånd.
Är det du, Filch? Skynda på! Jag vill sätta igång!
Harrys mod steg. Om de skulle arbeta med Hagrid skulle det inte bli så hemskt. Lättnaden måste ha synts i hans ansikte. För Filch sa... Ja, du tror kanske du ska ut och roa dig du tillsammans med den där dummerjönsen. Men i så fall så är det bäst du tänker om, gosse lilla. Det är in i skogen ni ska. Och jag skulle bli mycket förvånad om ni kom helskinnade tillbaka allesammans. Neville gav ifrån sig ett litet kvidande när han hörde det sista. Och Malfoy stannade tvärt. Skogen... upprepade han, och han lät inte fullt lika oberörd som vanligt. Vi kan inte gå in där på natten. Det finns alla möjliga saker där inne. Varulvar har jag hört. Neville grep hårt om ärmen på Harrys klädnad och gav ifrån sig ett kvävt lete.
Det är er sak, eller hur? Sa Filch med en röst som sprack av skadeglädje. De där varulvarna borde ni ha tänkt på innan ni ställer till det för er. Eller hur?
Hagrid kom framklivande mot dem i mörkret med fang i helarna. Han bar på sin stora armborst och hade en pilkoger hängande över axeln.
Ja, det var på tiden, sa han. Jag har redan väntat en halvtimme. Ja, är allt som du ska. Harry och Hermione...
Jag skulle inte vara allt för vänlig mot dem om jag var du, Hagrid, sa Filch kyligt. De är faktiskt här för att bli bestraffade.
Ja, så det är därför ni är sena, va? Sa Hagrid och blängde på Filch. Du har väl hållit på och läxat upp dem förstås. Det är inte din sak att göra. Du har gjort ditt. Från och med nu så tar jag över.
Jag kommer tillbaka i gryningen, sa Filch, och hämtar vad som är kvar av dem. Tillade han elakt och vände sig om och började gå tillbaka mot slottet med lyktan som guppade väg i mörkret.
Malfoy vände sig nu till Hagrid.
Jag tänker inte gå in i den där skogen, sa han, och Harry la belåtet märke till tonen av panik i hans röst.
Ni gör ju nog om du vill vara kvar på Hogwarts, sa Hagrid bistert. Du har uppfört dig illa och nu får du lov att betala för det.
Men det här är ju någonting för tjänstefolk. Det är inte sånt som elever ska göra. Jag trodde vi skulle skriva en massa rader med meningar eller något sånt. Om min pappa visste att jag gjorde det här så skulle han...
Ja, tala om för dig att det är så man gör på Hogwarts, brummade Hagrid argt. Skriva rader med meningar? Vad är det för nytta med något sånt? Du ska göra något nyttigt eller också åker du ut. Om du tror att din pappa heller skulle vilja att du blev religerad, så ger dig iväg tillbaka till slottet och packa. Så, sätt igång.
Malfoy, han rörde sig inte fläcken. Han tittade ilsket på Hagrid, men slog sen ner blicken.
Ja, då är han, sa Hagrid. Han är på ordentligt. För det som vi ska göra natt är farligt. Och jag vill inte att någon ska ta några risker. Så, följ med mig hit bort ett ögonblick.
Han ledde dem fram till kanten av skogen.
Medan han höll upp sin lykta högt i luften pekade han ner för en smal, slingrande stig som försvann in bland de tjocka, svarta träden. En lätt bris fick deras hår att lyfta när de tittade in i skogen.
Titta där, sa Hagrid. Ser ni det där som lyser på marken? Något silvrigt. Det är enhörningsblod. Det finns en enhörning där inne som har blivit illa skadad av någonting. Det här är andra gången på en vecka. Jag hittade en till som var död onsdags. Vi ska försöka hitta den stackaren. Vi kanske måste hjälpa den så att den slipper att lida.
Men tänk om det som skadade enhörningen, vad det nu var, hittar oss först. Vad händer då?
Sa Malfoy med en röst som avslöjade hans rädsla.
Det finns inte ett levande väsen i skogen som skadar er om ni är med mig och fang, sa Hagrid. Och håller på sien. Okej. Då tar vi och delar in oss i två grupper och följer spåret åt i olika håll. Det är blod överallt. Det måste ha stapplat omkring sen igår natt.
Jag vill ha fang.
Sa Malfoy hastigt och såg på Fangs långa tänder.
Ja, som du vill. Men jag varnar dig. Han är en riktig fegis, sa Hagrid. Ja, då tar jag, Harry och Hermione den ena vägen. Och Draco, Neville och Fang den andra. Om några av oss hittar enhörningen så sänder vi upp gröna gnistor. Är det uppfattat? Ta fram era trollstavar och öva nu. Ja, så där ja. Och om någon råkar illa ut så sänd upp röda gnistor. Så kan vi allihop komma och hitta er. Var försiktig bara. Ja, då ger vi oss iväg då.
Skogen var svart och tyst. En liten bit in i den kom de till en förgrening i stigen. Och Harry, Hermione och Hagrid tog det vänstra spåret medan Malfoy, Neville och Fang tog det högra. De gick under tystnad med ögonen på marken. Genom grenarna ovanför lyste en månstråle allt emellanåt upp en fläck av silverblått blod på de fallna löven. Harry märkte att Hagrid såg mycket oroad ut.
Skulle det kunna vara en varulv som dödar enhörningarna? Frågade Harry.
Nej, den är inte tillräckligt snabb, sa Hagrid. Det är inte lätt att döda en enhörning. De är mäktiga, magiska varelser. Jag har aldrig förutsett någon bli skadad.
De gick förbi en mossig trädstubbe. Harry kunde höra rinnande vatten. Det måste finnas en ström någonstans i närheten. Det syntes fortfarande fläckar av enhörningsblod här och där på den slingrande stigen.
Är det okej med dig, Hermione? Viskade Hagrid. Oroa dig inte. Den kan inte ha hunnit långt om den är så här illa skadad. Och då kommer vi att kunna...
In med bakom trädet där!
Hagrid grep tag i Harry och Hermione och lyfte bort dem från stigen och in bakom en mäktig ek. Han drog fram en pil, spände den i sitt armborst och höjde det, beredd att skjuta. De lyssnade alla tre. Någonting gled över döda löv i närheten. Det lät som en mantel som slepade längs marken. Hagrid kisade upp för den mörka stigen, men efter ett par sekunder så dog ljudet bort.
Jag visste det, mumlade han. Det är någonting här inne som inte borde vara här.
En varulv, föreslog Harry.
Det där var ingen varulv. Och det var ingen enhörning heller, sa Hagrid bistert. Okej, följ efter mig. Men var försiktiga nu.
De gick långsammare och spetsade öronen för att höra minsta lilla ljud. Plötsligt var det definitivt någonting som rörde sig i en glänta framför dem.
Vem där? Ropade Hagrid. Visa dig!
Jag är beväpnad.
Och in i gläntan kom... Var det en man eller en häst? Till midjan en man med rött hår och skägg. Men nedanför den syntes en hästs glänsande fuchsfärgade kropp med en lång rödaktig svans. Harry och Hermione tappade helt hakan.
Alltså, det är du, Ronen, sa Hagrid lättad. Hur mår du?
Han gick fram och skakade kentaurens hand. God afton, Hagrid, sa Ronen. Och han hade en djup, sorgsen röst. Tänkte du skjuta mig?
Ja, man kan aldrig vara nog försiktig, Ronen, sa Hagrid och klappade sitt armborst. Det är någonting ont som går löst här i skogen. Eller förresten, det här är Harry Potter och Hermione Granger. De lever uppe på skolan. Och det här är Ronan, ska ni båda veta. Han är en kentaur.
Vi har märkt det, sa Hermione med svag röst. God afton, sa Ronan. Alltså, ni är elever. Och ni får lära er mycket där uppe i skolan. Ja, lite grann, sa Hermione blygt. Lite grann. Ja, det är i alla fall någonting. Ronan suckade. Han kastade huvudet bakåt och stirrade upp i himlen. Mars lyser klar ikväll.
Ja, sa Hagrid och kastade också en blick uppåt. Vet du, Ronan, jag är glad att vi stötte på dig. För det är en enhörning som har blivit skadad. Har du sett någonting?
Ronan svarade inte genast. Han stirrade uppåt utan att blinka och suckade sen igen. De oskyldiga är alltid de första offren, sa han. Så har det varit sedan urminnes tider. Så är det nu.
Ja, visst, sa Hagrid. Men har du sett någonting, Ronan? Någonting ovanligt?
Mars lyser klar ikväll, upprepade Ronan medan Hagrid otåligt betraktade honom. Ovanligt klar.
Ja, men jag menar någonting ovanligt som var lite närmare hem, sa Hagrid. Jaha, så du har inte märkt något konstigt.
Än en gång dröjde en stund innan Ronan svarade. Och till sist sa han, skogen gömmer många hemligheter. En rörelse i träden bakom Ronan fick Hagrid att höja sitt armborst igen. Men det var bara en kentaur till, med svart hår och kropp och med ett vildare utseende än Ronan.
Hej, Bane, sa Hagrid. Hur står det till?
God afton, Hagrid. Och du mår bra, hoppas jag.
Nej, inte illa. Hörru, jag har just frågat Ronan om ni sett något konstigt här inne på sista tiden. Det är bara så att en enhörning har blivit skadad. Vet du kanske något om det?
Bane klev fram och ställde sig in till Ronan. Han såg upp mot himlen. Mars lyser klar ikväll, sa han enkelt.
Vi har hört det, sa Hagrid vresigt. Ja, då ger vi oss iväg då.
Harry och Hermione följde efter honom ut ur gläntan, medan de stirrade över axeln på Ronan och Bane tills träden skymde sikten.
Försök aldrig få en kentaur att svara rakt på en fråga, sa Hagrid irriterat. Förvaskade en stjärnskådare. Inte intresserad av någonting på närmare avstånd än månen.
Finns det många av dem här inne? Frågade Hermione.
Ja då, en hel del. Håller sig för sig själva för det mesta, men de är duktiga på att dyka upp om jag behöver veta något. De är djupsinniga, ska ni veta, kentaurerna. De känner till saker. Avslöjar bara inte så mycket.
Tror att det kan vara en kentaur som vi hörde tidigare, frågade Harry.
Ja, lät det som hovar, tyckte ni. Nej, om ni frågar mig så tror jag det var den där varelsen som hållit på dödat enhörningarna här. Aldrig hört talas om något liknande förut.
De vandrade vidare bland de täta, mörka träden. Harry såg sig hela tiden nervöst om över axeln. Han hade en otäck känsla av att de var bevakade. Han var mycket glad att de hade Hagrid och hans armborst med sig. De hade just passerat en krök på stigen när Hermione högg tag i Hagrids arm.
Hagrid, titta! Röda gnistor! De andra är knipa!
Vänta här! Bägge två! Ropade Hagrid. Stanna på stigen! Jag kommer tillbaks efter er!
De hörde honom braka väg genom snårskogen medan de stod där skräckfyllda och tittade på varandra. Tills de inte längre kunde höra annat än prasslet av löv runt omkring sig.
Du tror väl inte att de är skadade? Viskade Hermione.
Jag struntar i om Malfoy är det. Men om Neville råkat ut för någonting. Det är ju mest vårt fel att han är här.
Minuterna slepade sig förbi. Deras hörsel föreföll skarpare än vanligt. Harrys öron verkade uppfatta varenda suck från vinden. Varenda liten kvist som bröts. Vad var det som hände? Vad fanns de andra? Till sist tillkännagav ett högt rasslande ljud att Hagrid var på väg tillbaka. Malfoy, Neville och Fang var tillsammans med honom. Hagrid kokade av ursinne. Malfoy tycktes ha smugit sig på Neville bakifrån och huggit tag i honom på skämt. Neville hade gripits av panik och sänt upp gnistorna.
Ja, vi har tur om vi lyckas få tag i någonting nu. Sånt oväsen som ni förde bägge två. Vi tar och byter grupper. Neville, du stannar här med mig och Hermione. Och du, Harry, går med Fang och den här idioten.
Ja, förlåt, tillade Hagrid i en viskning till Harry. Men det blir svårare för honom att skrämma dig. Och vi måste få det här gjort.
Så Harry gav sig iväg mitt inne i skogen med Malfoy och Fang. De gick i nästan en halvtimme, djupare och djupare in i skogen, till stigen blev nästan omöjlig att följa därför att träden var så täta. Harry tyckte att blodet verkade bli tjockare. Det var stängt på rötterna till ett träd som om det stackars djuret hade kastat sig av och an i smärta alldeles intill. Mellan de hoptvinnade grenarna på en uråldrig ek så kunde Harry skymta en glänta framför dem.
Titta, mumlade han och höll ut armen för att hejda Malfoy.
Någonting lysande vitt glänste på marken. De makade sig närmare. Det var mycket riktigt enhörningen. Och den var död. Harry hade aldrig sett någonting så vackert och sorgligt. De långa, slanka benen stack ut i konstiga vinklar där den hade fallit och den pärvita manen låg utbredd över de mörka löven. Harry hade tagit ett enda steg mot den då ett hasande ljud fick honom att stelna där han stod. En buske i kanten av gläntan skällde till. Sen kom en figur med huvudet dolt av en huva krypande över marken som ett smygande vilddjur. Harry, Malfoy och Fang stod som förstenade. Den mantelklädda figuren kom fram till enhörningen, sänkte huvudet över såret i djurets sida och började dricka dess blod. Malfoy gav ifrån sig ett fruktansvärt skrik och tog till flykten. Och samma sak gjorde Fang. Gestalten i huvan lyfte på huvudet och såg rätt på Harry. Med enhörningsblod sipprande ner för framsidan. Den reste sig upp på benen och kom hastigt emot honom. Han förmådde inte röra sig av rädsla. Då genomborrades hans huvud av en smärta som han aldrig förr känt maken till. Det var som om hans ärr brann. Halvt förblindad vacklade han baklänges. Han hörde galopperande hovar bakom sig
och någonting hoppade rätt över honom och gick till anfall mot figuren. Smärtan i Harrys huvud var så stark att han föll ner på knä. Det tog en eller två minuter innan den försvann. Och när han tittade upp så hade figuren försvunnit. En kentaur stod över honom. Inte Ronan eller Bane. Den här såg yngre ut. Han hade vitblont hår och en palominohästs kropp. Är du oskadd? Frågade kentauren och drog upp Harry på fötter. Ja, tack. Vad var det där? Kentauren svarade inte. Han hade förvånansvärt blå ögon som bleka safirer. Han såg noga på Harry och blicken dröjde vid ärret som svällde blygrått i Harrys panna. Du är pojken Potter, sa han. Det är bäst att du går tillbaka till Hagrid. Skogen är inte säker just nu. Särskilt inte för dig. Kan du rida? Det går fortare på det viset. Jag heter Firenze, tillade han, medan han sänkte sig ner på frambenen så att Harry kunde kravla upp på hans rygg.